Du lyssnar på Hämnaren av Dan Butler och Dag Örlund, uppläst av mig, Stefan Sauk. Det här är en fiktiv historia. Alla namn utom Björn Ryde påhittade och varje liknelse med nu levande personer är en tillfällighet. Kapitel 1. Måndagen den 17 november. Helene Westers ansiktsuttryck var obetalbart. Kristdemokraternas ledare log generat samtidigt som hon försökte dölja brösten med ena armen och sitt kön med den andra. Utan att hennes läppar rörde sig var det vädjande budskapet tydligt. Tack gode Gud för att du kom. Jag vet inte vad det är för fel på dörren. Hjälp mig ut. Silverbjälke la huvudet på sne. Innan hon lyckades skyla sin nakenhet hade han fått en tydlig bild av Westers kropp och därmed omedelbart tappat aptiten. Huden var full av rynkor, knäskålarna blåaktiga och här och där syntes det ärr och brunaktiga fläckar. Och synen av några vårtor fick honom att grimasera. Brösten var slappa och mellan låren hade han sett en stor, oansad buske som inte med den bästa vilja i världen kunde anses kinky. Att någon, i det här fallet Westers man, hade velat ha sex med henne åtminstone de gånger det krävts för att avla parets barn var obegripligt för Kristoffer. Å andra sidan, filosoferade han, var människors önskan om att fortplanta sig obegriplig. Om 97% av befolkningen haft någon som helst självinsikt så skulle de också insett att de gjorde världen en tjänst genom att inte föra sina gener vidare. Men intelligens var inte den starkaste egenskapen hos majoriteten och, konstaterade han med en suck, det fanns heller inga tecken på bättring. Naturen skötte sina utrensningar själv. Djur och växter som skapats vanartiga eller klena dog och försvann för att ersättas av bättre och friska exemplar. Dessvärre fungerade det allt för sällan så med människor. Alltså behövdes det städas. Mycket och ofta. Helene Wester bultade på glasdörren med händerna och Silverbjälke fick bekämpa kväljningarna när han än en gång tvingades se hennes kropp. Westers ansiktsuttryck förändrades sakta när hon såg att Silverbjälke inte gjorde någon min av att närma sig eller röra dörren. Den strimma av hopp och glädje hon tidigare visat försvann och ersattes av förvåning. Kristoffer tittade ner på gummikilen. Westers blick följde hans och när sanningen gick upp för henne fylldes hennes kropp av iskyla trots bastuvärmen. Sedan skrek hon rakt ut medan fingertopparna drog långa ränder i imman på glaset. Silverbjälke hämtade sin bag och den plaststol som stod i ett hörn. Han placerade den så att han hade perfekt syn över bastudörren, slog sig ner, sträckte ut benen och knäppte händerna. Medan Helene fortfarande bankade på dörren slöt han ögonen och tänkte tillbaka. 2 månader hade gått sedan partiledaren hoppat omkring i segeryra på Kristdemokraternas valvaka. Partiet hade på rekordtid gått från 2,8% till att väl klara 4%-gränsen och behålla sin plats i riksdagen, tack vare honom. Till och med hans värsta kritiker inom partiet, de som förfasat sig över att Wester placerat en dömd seriemördare och psykopat högt upp på Jönköpingslistan, hade tystnat vartefter de insett hur stor nytta den prydligt klädde och vältalige Kristoffer gjort när han knackat dörr och valtalat på torgen i de småländska städerna. Hans tidningsintervjuer och radio- och tv-framträdanden efter att han blivit misshandlad på torget i Ljungby hade stärkt hans ställning som familjernas och folkets man ännu mer. Trygghet åt alla. Silverbjälke log. Den plan han noggrant utarbetat medan han satt inspärrad på Sankta Helenas sjukhus utanför Strängnäs hade fungerat över förväntan. Sedan han gråtit ut i tv-nyheternas morgonsoffer och fått reklam.